Rött och Rot till Vaxarkpodden.
Tack Bodil, vad kul att få vara med.
Vi sitter i din kolonistiga.
Ja, det gör vi.
Fågelsång.
Ja, koltrasten är vi här nu.
En fantastisk dag.
Ja, härlig sommardag, helt blå himmel också. Mm.
Första gången jag träffade dig var 1994 i New York.
Just det, så var det. Ja, det var där. Ja. Det var ju 25-årsjubileumet av vad heter det? Stonewall-upproret. Just det, det var ju en stor gayfest där då.
Och det var Gay Games.
Gay Games var det också, ja, just det. Ja. Och jag skulle ju dit och spela. Jag var ju där och spelade med Polaris som jag var med i då, den här gruppen, musikgruppen. Jag skulle uppträda där.
Berätta om Polaris.
Polaris var en grupp som fanns under några år och vi turnerade runt på lite olika, faktiskt både i Sverige och utomlands, Tyskland, USA. Och vi spelade klubbmusik med lite, ja, vad ska man säga, gay-inriktning, HBTQ-inriktning, med lite blandad konst och techno på scen helt enkelt. Gav ut några skivor. Och ja, det var en rolig period, utvecklande och intressant.
Kan man hitta den musiken idag?
Jag tror att det är svårt, alltså den finns inte uppe på Spotify. Jag funderar på om jag ska ta kontakt med dem på något sätt och lägga upp den på Spotify. Det finns lite exempel, jag har lagt upp en del videos på YouTube där det finns lite livespelningar och sånt där. Men det finns tyvärr andra, man söker på Polaris och musik eller något sånt där. För ja. Det finns ju...
Men på YouTube kan man hitta Polaris.
YouTube kan man hitta Polaris. Ja,
Men jag tänker 94, det är ju rätt länge sedan.
26 år sedan nu.
Och ja. Vi sitter ju faktiskt här för att du har skrivit en bok.
Mm.
Och jag har läst den och jag tänker att 94 måste ha varit en annan Peter Roth än idag.
Absolut, absolut. Kanske inte så, ja, jo, delvis. Absolut, det var det. Mm. Jag hade ju för sig inte hittat till drogerna då. Jag tror jag hade testat amfetamin en gång eller ett par gånger då, 94. Jo, det hade jag, men ska jag ärlig. Jo, men absolut. Men jag hade inte fastnat i drogerna då. Jag trodde att jag kunde kontrollera dem just då.
Men berätta om det, för din bok här, Livet, livet, döden heter den, som precis har kommit ut.
Mm.
Precis klar kan man säga.
Ja.
Så berättar du om livet, livet, döden helt enkelt.
Ja.
Om du själv skulle beskriva boken och din resa i boken.
Ja, jag blev... Eller så här. Jag kom ut som homosexuell. Jag levde i en familj, jag har en dotter. Jag kom ut som homosexuell 82 någonting. Mitt i värsta AIDS-hysterin. Eller då det började skrivas rapporter om att det fanns någon mystisk sjukdom om som härjade bland homosexuella män i New York framförallt. Sen växte det där större och större som vi alla vet. Så om vi säger så här, temat i boken handlar om HIV. Det börjar med liksom där avstampet i 80-talet. Jag klarar mig från att bli få HIV under hela den här värsta perioden och sådär. Men sen hamnade jag i ett missbruk i slutet på 90-talet. Och blev sprutnarkoman till slut också då. Från att ha varit en partydrogare som alla andra, precis som alla andra, så tappade jag kontrollen och ville ha mer och mer och blev sprutnarkoman och umgicks till slut bara med andra kriminella sprutnarkomaner i Stockholms undre värld helt enkelt. 2003 blev jag själv HIV-positiv. För det hade blivit gått så långt att när man håller på med knark och man lever i den här världen så man känner sig så skamlig och värdelös. Så till slut tappar man all självkänsla och allting. Och det här gäller inte bara för mig, men om jag berättar det här. Men för mig var det som så i varje fall att jag till slut struntade i om jag var säker sex eller inte. Jag orkade inte bry mig. Jag kände att jag kunde lika gärna dö. Det var liksom, fanns ingen mening med livet längre. Så jag blev HIV-positiv i varje fall och 2003 konstaterades det. Och som jag skriver i boken så var det ändå det här beskedet jag fick om en dödlig sjukdom som fick mig att ta det slutliga steget av att söka hjälp. min dotter finns ju med i hela boken genom också, och hon har ju spelat en stor roll i mitt liv, och jag ville inte att, jag förstod att om jag fortsätter knarka och är helt positiv, då kommer jag dö snart. Och tog beslutet då, jag vill inte dö. Jag vill inte att min dotter ska förlora sin pappa. För det har ändå drivkraften varit under alla år, för att jag ska ha säker sex också. Att jag vill inte, jag vill inte dö. Mm. 2003 fanns det ju HIV-läkemedel och allt sånt där. Men ungefär samtidigt som jag fick HIV så började jag gå på Noaks ark. Det var en trygg ställe att gå. Jag var inte drogfri i början när jag gick dit. Jag hade väldigt ont om pengar. Jag fick käka lunch där gratis för att jag hade så ont om pengar. Vad folk ställde upp. Det var jätte... Jag mådde bra att komma till Noaks ark. Sen tog det ett år innan jag hamnade på behandlingshem och blev helt drogfri och sådär. Men när jag kom ut från behandlingshemmet efter 7 månader så fortsatte jag gå på Noaks ark. Och sen så efter något år där så var det någon som började fråga om jag ville föreläsa inför såna här grupper som kom till Noaks ark. Och det var ju jätteläskigt i början. Jag har ju aldrig gillat sånt egentligen. Jag hade tanken kanske var att jag hellre skulle dö än att stå framför och berätta om mig själv inför andra människor. Men det gick bra och jag fick upp en bra... Jag varvade alltså själva faktauppgifter om HIV med mitt eget liv. Folk blev väldigt berörda. Och jag fick fram en story på något sätt som höll från början till slut. Och det var under några år där som jag kände att det här skulle jag vilja skriva ner också. Men ja, jag är ju inte utbildad journalist eller något sånt där, så jag hade liksom inte tekniken att göra det med. Jag tror jag försökte några gånger, men jag kom ingen vart. Jag frågade en annan tjej som är HIV-positiv som jobbar på Max App. Ska inte du och jag göra det här tillsammans och sporra varandra? Men hon var inte riktigt intresserad då. Men tanken fanns där och jag skulle vilja skriva ner det här som jag är ute och berättar om. Sen var det en dag som kom en kille, Emil, som kom som volontär till Noaks ark. Och han hade jobbat lite grann med film och sådär. Han ville lära ut hur man skriver ett filmmanus. Och då kände jag, det här hoppar jag på. Det vill jag vara med. Så. Och berätta min story lite för honom. Han tyckte också, det här är jättespännande. Liksom. Det här borde du verkligen skriva ner. Och han lärde mig en teknik, hur jag skulle gå tillväga. Teknik kanske är fel ord, men tillvägagångssätt helt enkelt. Hur jag skulle tänka och hur jag skulle lägga upp det. Så jag gjorde så som att, ja, som post-it-lappar. Liksom. Varje post-it-lapp var en egen scen i den här filmen. Och så la jag upp det här så, och sen så började jag skriva på post vad som hände i den här scenen, post-it-lapparna. Och det var inte att jag skrev från början till slut, utan jag hoppade lite mellan post-it-lapparna. Men jag kunde ju också kasta om post-it-lapparna sen. Nu var det inga riktiga post-it-lappar, jag använde ju datorn och hade olika dokument så att säga. Men i mitt huvud var det som post-it-lampar som jag flyttade runt. Satte rubrik på varje post-it-lapp och så skrev jag den färdigt, den storyn. Och sen så på slutet satte jag ihop allting.
Vad hände med dig när du skrev?
Oj, det var en ganska lång process faktiskt. Jag har jobbat heltid och haft ett annat liv, så det är inte så att jag kunnat bara sitta ner hela dagarna och skriva. Och det har också varit väldigt, väldigt jobbigt att skriva vissa saker. En del händelser i mitt liv som jag skriver om i boken väcker mycket skam, dumma saker jag har gjort, väcker mycket ångest, saker jag råkat ut för. Så det var ju liksom ganska jobbigt att sitta och skriva det här också.
Om du skulle dyka ner i en sån händelse som var jobbigt att skriva?
Den allra jobbigaste händelsen, det var faktiskt, det handlade om en kille som jag umgicks med i knarket. Han var min langare, han langade knark till mig. Den heterokille, vi hade också sex ihop. Det är många heterokillar som knarkar som har sex med andra killar, och det är där den stora MSM-gruppen finns, tänker jag. Jag har haft jättemycket sex med killar som anser sig vara heterosexuella. Men när de hamnar i knark så blir de kåta och kan tänka sig, och går över sina gränser också. Man går över sina gränser. Eller utforskar andra saker, eller vad man nu vill uttrycka det. Men han var en komplex figur. Alla narkomaner blir väldigt komplexa. Jag tror inte de alla blir väldigt konstiga, paranoida, elaka, själviska. Det blir man liksom av drogen. Han ska inte dra all, hela historien, men det var i varje fall att han var lite arg på mig under en period. Vilket han inte hade rätt till, men det spelar ingen roll. Det står lite mer om det i boken. Men, så vi umgicks inte under perioden. Sen var det en gång som jag behövde knark, så jag tog kontakt med honom och vi åkte hem till honom. Han gillade inte min hund, den hunden jag hade då. Han hade varit sagt ganska taskiga saker om den. Men den här kvällen så var han jättegullig mot min hund. Jag lockade ut den i köket och gav den köttbullar. Bara det gjorde mig väldigt misstänksam och sådär. Sen gick vi ut på natten, skulle gå i ett stort skogsområde och han lyckades manipulera mig så att jag släppte min hund, även fast det var liksom en jakthund, så han drog iväg direkt och sen kom inte han tillbaka. Så jag fick gå och leta efter honom hela natten och den här killen blev, ja, det slutade med att jag hittade min hund liggande på en parkeringsplats med ögonen ut och in, han låg och flåsade och höll på att dö helt enkelt. Och jag förstod att han hade fått knark i sig helt enkelt. Hela den här händelsen var jättejobbig att skriva om. Dels massa ångest för min egen del. Varför gjorde jag som jag gjorde? Han dog ju sen, den här hunden, i armarna på mig. Han aldrig kom till veterinären då. Jag bad veterinären att ta prover och visa att han hade någon amfetaminliknande preparat. Så jag tror att den här killen hade stoppat i honom ecstasy-tabletter helt enkelt. Väckte mycket ilska gentemot den här killen. Liksom, och, ja, mycket jobbigt. Det var svårt att sitta och skriva ner det här. För det var väldigt upp känslor hela tiden. Varje mening jag skrev. Liksom, och, samtidigt så tycker jag att kanske den delen som blev en av de bästa delarna i boken. För jag orkade ta mig igenom känslorna och skriva ner dem på något sätt. Ja, men han är också mycket om i början på 80-talet där när HIV kommer och hur jag och alla andra bögar levde då, liksom ångest och rädsla och oro för. Ja.
Det finns ju en början och ett slut på den, och det är ju slutet är ju, nu höll på, det blir nästan, men det vet ju alla, du är fri från dina droger.
Ja.
Ja, du lever med HIV. Du har en dotter, du har barnbarn. Ja. Du sitter här och är oförskämt brun och snygg och i dina bästa dagar, tror jag. Ja. Du sa själv när vi träffades här att du aldrig varit så bra.
Nej.
Alltså, jag tänker, när du har liksom, du har boken, vi har den framför oss här, i din hand. Det här är en lång, lång resa. Vad tänker du liksom, har du fått några reflektioner på? Fan, jag gjorde det, eller?
Ja.
Du borde ju vara jättestolt.
Jag är jättestolt och jag, som jag säger, jag mår ju bättre nu än vad jag gjorde innan jag började knarka. Liksom. Och sen så, jag har fått tillbaka ett liv som är 100 gånger bättre nu än... Så ibland brukar jag säga att jag är tacksam att jag blev narkoman. För det fick mig möjlighet att förändra hela mitt liv. Sen klart att jag inte vill gå igenom, jag skulle inte vilja gå igenom allt det där jag gick igenom en gång till. Det skulle jag inte. Men om man nu i backspegeln ser tillbaka så har jag ju utvecklats som människa. Alltså, och det är ju så. När man går igenom svåra saker och kommer igenom på andra sidan så har man ju på något sätt utvecklats. Man har utvecklats som människa och jag har större självkännedom idag. Jag kan hantera mitt liv mycket bättre idag. Jag kan sätta gränser mot andra människor mycket bättre idag. Den här boken handlar ju också om att den är ganska gränslös. Liksom. Jag kunde inte sätta gränser gentemot andra. Jag hade inte den förmågan. Och det är en stor befrielse bara att kunna göra det. Kunna säga nej, jag ställer inte upp på det där. Nej, det där är inte okej för mig. Nej, jag vill inte. Och det tycker jag är viktigt även som HIV-positiv, att man lär sig det på något sätt. Eller som människa är det viktigt. Sen är jag jättestolt att jag har lyckats slutföra den här boken också. Och det är också en grej som när jag blev nykter och drogfri för nu snart 16 år sedan. Så bestämde jag mig för att allt som jag påbörjar ska jag slutföra. Och så var det inte innan. Jag säger så. Jag påbörjade mycket saker. Jag påbörjade nya jobb. Jag bytte jobb. Jag påbörjade projekt. Och liksom, men jag slutförde dem nästan aldrig. Det är klart att jag slutförde vissa saker. Det gjorde jag. Men när jag hade svårt att slutföra saker. Och när man lever så, då mår man ju ganska dåligt till slut, för man känner sig dålig. Självkänslan blir sämre och sämre. Man tycker att ja, jag är en dålig människa, jag klarar inte av någonting. Men bara idag att jag känner att jag slutför allting som jag påbörjar stärker min självkänsla och känner, ja, jag känner mig jätteduktig att jag har skrivit den här boken. Ja, det är inte många som klarar av att göra det. Många går nog och tänker att en bok skulle jag vilja skriva, men sen att göra det också.
Mm. Är det något du skulle rekommendera?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag, verkligen. Men jag tycker nog att man ska försöka gå en skrivarkurs eller något sånt där, om man nu har tankar om det. Och, så att man får lära sig lite hur man ska göra. Att skriva är ju också ett hantverk. Det är inte bara sätta sig ner och så kommer alltingen och så kommer allting till den från någonstans. Så trodde jag att det var innan, liksom, att man skulle vara en sån här stor författare och allting stories kommer till den. Men jag tror det är bra att gå en skrivarkurs. Man får lära sig lite hantverket och lägga upp själva skrivandet. Och nu för tiden så finns det ju massor med skrivkurser överallt. Jag tänker kanske att Noaks Ark ska göra om den här grejen igen. Det kanske finns fler som... Vi var ju några stycken då i den här gruppen, men jag tror bara jag som har lyckats slutföra det här. Men det är ju några år sedan. Det kanske finns nya människor. Och varje berättelse om HIV är viktig, tänker jag. För alla är vi olika. Även om vi har samma sjukdom så har vi ändå olika berättelser. Och,
jag tänkte, du fick HIV ganska sent.
Ja, 2003 konstaterades det i alla fall att jag hade det. Sen vet jag inte exakt när jag fick det. Jag hade ingen sån här primär infektion. Så jag kan inte härleda till att det var då eller då. Liksom. Men...
Jag tänker, då fanns ju mediciner.
Ja.
Och man skulle vilja tro att det är mindre dramatiskt att få HIV-besked när det finns mediciner.
Mm.
Hur var det för dig?
Alltså det var, nej, för mig var det så här. Dels var det en stor besvikelse. Jag hade klarat mig så länge och varit så duktig. Nu gör jag situationstecken här, så kring duktig.
Ja.
Så det var en stor besvikelse och också en stor skam att få den på något sätt. Så, sen dröjde det ju... Grejen, så här upplever jag, var det för mig i alla fall. Att få själva beskedet är skitjobbigt. Det är ändå en dödlig sjukdom. Det spelar ingen roll att det finns medicin. Det är ändå en dödlig sjukdom. Det drabbar alla människor att få ett besked om en dödlig sjukdom. Vad det än är, om det är diabetes eller hjärtsjukdom eller vad det är. Så blir man ändå drabbad på något sätt rent mentalt av att man får en sorg man behöver gå igenom. Sen dröjde det bara ett år innan jag var tvungen att börja med mediciner. Och där får man ju, det blir ju en till slag liksom i ansiktet. Men helt på något sätt, det blir en till sorg. Då börjar man förstå på riktigt att jag är sjuk. Hela det där året innan, då går man ju bara omkring med en diagnos, men man känner sig inte sjuk.
Men var det så då att man väntade med att gå
på? Ja, okay. Man väntade tills man kom ner under ner mot 200 i CD2. Ja, det har man slutat med nu, eller hur? Ja. Men då var det fortfarande så att man väntade för att man skulle...
Så då blev det någon sorts bekräftelse igen då på att jag blev sjuk?
Ja. Så först första sorgen och sen nästa sorg du kommer då. Ja. Sen drabbades ju jag av en tredje sorg då, för när jag väl fick besked att mina CD4-celler var så låg att skulle börja medicinering, så upptäckte de att jag hade tyvärr fått i mig ett HIV-virus som var resistent mot de dåvarande medicinerna. Och det var ju jättejobbigt att få det beskedet, för då var det ju att jag fick en dödsbesked liksom. Tyvärr, de här medicinerna som finns nu, de funkar inte på dig.
Och vad hände då?
Ja, nej, men det var min läkare, hon lyckades hitta något läkemedel som ännu inte hade kommit ut på marknaden, men som fanns på försök, eller som man kunde beställa direkt från fabriken då, sån där, på licens tror jag det heter. Och det funkade då, annars skulle jag inte sitta här idag. Men så även fast det fanns mediciner då, så var det inte så enkelt att det fanns mediciner och så, utan ja. Det är inte så enkelt som folk tror, att man bara, ja, men det här med, jag blir tvungen att käka mediciner varje dag resten av mitt liv. Och det gör ju att man blir lite, ja, en frihets, inte riktigt fri. Jag måste ständigt komma ihåg det här. Speciellt eftersom jag tidigare har drabbats av ett HIV-virus som är resistent, så måste jag ju verkligen komma ihåg så att jag inte blir resistent på de här medicinerna också.
Det vill säga om du skulle glömma att ta dem?
Ja, om jag glömmer ta dem under vissa perioder. Det har ju hänt att jag glömmer ta dem någon dag här och där. Va? Och det är inte så farligt. Men om man liksom tar dem varannan dag i en månad, då kan det utvecklas resistens ganska snabbt. HIV-viruset är ju väldigt lurigt på det sättet.
Jag tänker, du och jag är båda homosexuella. Och jag tänker, kanske inte varje dag, men åtminstone några gånger i veckan, på att jag är det. Därför att det känns som att jag måste komma ut i alla möjliga situationer. Eller att man behöver hävda det, eller att ens identitet liksom bråkar med normen och sådär.
Ja.
Hur är det med det och HIV? Känner du att du behöver liksom komma ut med din HIV-status? Ja.
I varje ny situation så måste jag alltid tänka efter. Varje ny människa jag träffar. Är det okej att berätta för den här människan? Hur kommer den ta emot det? Det finns ju inombords på något sätt som en skyddsmekanism. För precis som det här med att komma ut som homosexuell, så har vi ju alla någon gång varit med om att bli dåligt behandlad för att vi är homosexuella eller hiv-positiva. Och det sätter sina spår. Sen tror jag att jag som homosexuell har mycket lättare att komma över det här än heterosexuella hiv-positiva. För de har aldrig gått igenom komma ut-processen när det gäller att komma ut som homosexuell. Så jag har ju den erfarenheten med mig att det går. Och det tror jag underlättar för mig som hiv-positiv.
Hur viktigt är det att berätta? Ibland så hänger vi liksom upp oss vid att man ideligen ska berätta. Det behöver man ju inte. Alla berättar inte om sina sjukdomar. Men hur viktigt är det att få berätta om det?
Alltså det viktiga är ju på något sätt att känna att det är okej att berätta. Att jag inte ska behöva tänka efter. Liksom. Jag ska kunna berätta om, och nu ska jag vara iväg och hämta mina HIV-mediciner. Liksom, det ska kunna vara naturligt. Men så är det ju inte idag. Jag skulle ju inte sitta så med människor som okända att nu måste jag gå och hämta mina... Jag menar, vanliga människor kanske kan säga i ett vanligt sammanhang, nu ska jag hämta mina hjärtmediciner. Det är ju inget konstigt att säga det. Men att säga att jag ska hämta mina HIV-mediciner är ju ändå annorlunda. Eller bara säga att när jag har läkartid imorgon, så kanske någon frågar på jobbet till exempel. Att kunna vara hela mig själv på jobbet. Om någon frågar, ja, jag ska till läkaren. Ja, vad ska du till för läkare? Ja, men då ska jag kunna säga, men jag ska till min HIV-läkare. Det ska inte vara något konstigt. Liksom. Men så är det inte. Jag måste hela tiden tänka efter. Och känna, liksom, är det okej för den här människan? Eller hur kommer den att behandla mig? Liksom. Vågar den människan ta i mig sen framöver? Ja.
Är det fortfarande så?
För mig är det så, ja. Jag var ju med också, var projektledare här under ett par år, ett äldre projekt för HIV och äldre. Och där gjordes det ju undersökningar i Borlänge bland vårdpersonal på äldreboenden. Och det var 30% som fortfarande trodde att, av vårdpersonal då, som trodde att HIV smittar via saliv och tårar. Och det säger ju allt liksom. Och det var ju, ja. Nu kommer jag inte alla siffror i huvudet, men det var jättemånga utav, och det är ändå utbildad personal på, så här, som, på äldreboende som tror sådana saker. Och det påverkar ju deras sätt i hur de behandlar de äldre. Om jag kommer in som hiv-positiv på ett äldreboende där, då kommer inte de våga gå in och hälsa på mig helt klart. Liksom.
Så vi gör ju den här intervjun mitt i coronapandemin.
Ja.
Så hejade jag i luften och så sa jag, vi får heja så här nu.
Ja.
Annars hade vi ju normalt antagligen kramat varandra.
Ja. Mm.
Blir man påmind liksom om hur det var då på 80-talet?
Känner ja, du? Väldigt mycket. Det går tillbaka nästan i den resan igen. Liksom. För det var... Och även hur vissa människor reagerar i skriverier, så i tidningar, och vissa blir hysteriska och andra blir mindre hysteriska. Och det är verkligen att gå tillbaks till 80-talet. Det är ju inte exakt lika de som på 80-talet, men ändå tankarna kommer tillbaks. Ja, som det var då. Sen är det ju, corona smittar ju genom kontakt, närkontakt och allt här, men det gör ju inte hiv liksom. Men på den tiden trodde man det, eller folk var rädda, de visste inte. Och då blev det ju fysisk distansering liksom.
Jag tänker den stora skillnaden mellan corona och HIV, det är ju många som gör jämförelser, men den stora, stora skillnaden var ju att vi var väldigt, väldigt ensamma och utsatta. Corona i hela världen tillsammans, men vi var inte det.
Nej.
Det var, vi var ju bespottade, och särskilt med bögar var ju det.
Jo.
Det var ju fruktansvärt att man skulle leva med skammen också.
Ja. Jo, jag berättade, jag var på en liten födelsedagsfest igår och då satt vi och pratade om det, och då sa jag att vi som homosexuella på 80-talet, vi har redan gått igenom det här en gång tidigare liksom, med också den här oron eller tankar, har man inte sett en person på några veckor, då ja, jag kanske är död liksom. Jag menar, det är vad heterosexuella går igenom idag i corona liksom. Ja, vi också naturligtvis, men de var ju inte med om det på 80-talet, för oss var det en realitet på 80-talet. Och vi som överlevde har idag den erfarenheten. Ja.
Jag tänker om vi ska sluta där vi började.
Mm.
94. I New York. Det var fruktansvärt varmt.
Ja, det var det. Det var otroligt varmt.
Det var betydligt varmare än vad det är här. Även om det är
Och det var i juni också.
Ja, det var juni. Ja. Det var runt midsommar. Ja. Men vad jobbade du med då?
Då var jag grafisk formgivare och så höll jag på med musik också. Då. Mm. Vi hade en egen studio som vi jobbade med och så gjorde musiken.
Jag tror att du har gjort en yrkesmässig resa också.
Ja, det har jag gjort. Jag hade eget företag och jobbade som grafisk formgivare. Och funkade väldigt bra som det. Jag hade bra med jobb och allt sånt där. Men sen när jag hamnade i missbruket gick ju inte att... Så mitt företag gick i konkurs och jag blev ju hemlös. Och alla de här konsekvenserna som man kan få fick ju jag liksom. Så jag fick ju börja bygga upp mitt liv helt och hållet från noll sen när jag blev drogfri. Bodde på ett stödboende, fick försökslägenhet och började jobba på Kriminellas Revansch i samhället, KRIS tidning, och gör deras formgivning och sådär. Började på RFSL och jobbade med deras lite formgivning där. Sen var jag ganska engagerad i det här med narkomani, alkoholism och liksom gick. Jag har gått väldigt mycket på 12-stegsmöten och sådär. Jag kände mig väldigt engagerad och ville jobba vidare med det här helt enkelt. Så jag beslutade mig för att utbilda mig till alkohol- och drogterapeut. Så de senaste 10 åren har jag jobbat med det. Och de senaste 2-3 åren jobbar jag i egen regi. Att jag är konsult eller vad man ska säga. Lite uppdrag att ta enskilda patienter och sådär. Jag har ju också slagit väldigt mycket för att man ska ta upp den här frågan på Noaks Ark, på RFSL och på
missbruk.
Ja, ta upp missbruksfrågan, för jag vet ju hur viktig den är, och att det är ju tyvärr så inom HBTQ-kretsar och HIV-kretsar, så är det ju mer missbruk än, och det är inte bra att leva med HIV och knarka eller supa liksom. Det är inte bra liksom. Jag brinner ju för också att människor ska få ett bra liv, och det är inte bra, ingen mår bra av att knarka eller supa liksom. Även fast det kanske är positivt ibland, men det har sin baksmälla för alla.
Så har du 200?
200, ja visst. Ja,
Jobbar du med dem?
Ja, den ena hunden är utbildad terapihund. Alltså.
Vad betyder det?
Ja, det betyder att jag gick en 1,5-årig utbildning med henne.
Hur ser sommaren ut?
Sommaren ser ut som så att jag har ju sommarställ uppe i Norrland. Så nästa vecka tar jag med mig minst 2 av barnbarnen. Den tredje har fått en spricka i handen här, så jag vet inte om han kan följa med. Men jag har ju 3 pojkar, 3 barnbarn. Vi åker upp till Norrland. Är där några veckor. Och sen hoppas jag till hösten, när kanske det här med corona har lagt sig lite förhoppningsvis, att jag ska kunna komma ut i landet och föreläsa om det här. Föreläsa om boken och så. Och sen lever jag ihop med min partner Stefan då sen. Han kan det där. Jag trodde det var 10 år, men han sa till mig en dag att det är 12,5. Och det är verkligen nytt rekord för mig. 2 år var det längst jag har lyckats med förut, tror jag. Och också det här, samma sak. arbete jag påbörjar ska jag slutföra. Ja. Mm. Jag ska inte fly från saker när det blir jobbigt, va, utan försöka gå igenom det. Så han och jag åker upp och ner, och han är ju inte hiv-positiv, va, så det är också sådär. Mm. Och det är många som är rädda för att tala om för människor att de är hiv-positiva, och därför går många ensamma och isolerade. Jag brukar tänka så här. Jag försöker vara så öppen som möjligt. Ifall det är människor som inte vill umgås med mig eller vara min partner för att jag är hiv-positiv, då är det människor som inte jag vill ha i mitt liv överhuvudtaget. Så det är fördelen med att vara öppen. Man blir av med dem som inte är värdiga vänner, helt enkelt.
Livet, givet döden heter din bok. Du heter Peter Roth. Nu ringer jag nästan.
Ja.
Och den kan man hitta...
Man kan beställa den på de här vanliga nätbokhandlarna. Adlibris och Bokus är väl de två största. Det är lättast att beställa därifrån. Sen vet inte jag om Noaks Ark kommer ha senare eller sånt där. Men just nu så finns de uppe på där. Där är det lättast att beställa, helt enkelt.
Det är en bedrift att skriva en bok, och det är en bedrift att göra det du har gjort, Peter. Och vad fint det var att sitta här i kolkrasten som och prata.
Ja, jättemysigt att du kom hit, Bodil, och kul att du påminner om att det var 94 där i New York. Den här cirkeln sluts här, nu är vi på den här sidan. Tack!